Det är med glädje som jag vill välkomna tillbaka till Rockklassikerstudion, Erik Grönvall.
Du, det är med glädje jag är här. Vad fan vad kul att se dig, det var länge sedan.
Ja, detsamma. Vi ska ju snacka om din soloplatta här nu, alltså Bad Bones som släpps den 22 maj. Mm. Och jag kommer ju ihåg själv bilderna som lades ut för, ja, det var nu var det ett tag sedan, men varmare breddgrader, billigare bira. Då skulle du ner och hitta liksom inspiration.
Ja, i Palma, ja.
Ja, exakt.
Det är jävligt ont att studion är där nere, eller hur?
Ja, exakt.
Ja, men exakt, så var det ju. Jag har varit där några vänder nu och gjort lite soul searching helt enkelt.
Mm.
Ja, och jag kände att jag behövde det. Det tog tid. Jag har liksom hela tiden byggt, jag har byggt min karriär i olika band. Ja, alltså jag tycker inte tiden efter Idol räknas. Men jag gick med hit väldigt tidigt, alltså 2010. Och sen så var jag där i 10 år, sen gjorde jag lite annat. Och sen så kom ju Skid Row och sen Michael Schenker. Så att det har hela tiden varit liksom etablerade sound.
Mm.
Och så nu frågar jag mig själv, så här ställer jag frågade exakt så här: vem fan är Erik Grönvall?
Mm.
Och så började resan och så tog det 2 år typ av skrivande och sökande.
Alla kommer ju höra resultatet, det finns en singel ute redan, Bad Bones. Men alltså, hur, var du ute och spreta någon annanstans också? Eller hur, kom du ganska snabbt fram till vad som var du?
Bad Bones var den första låten vi skrev till plattan. Alltså jag tror att jag hela tiden visste vad som var jag. Jag har hela tiden utgått nu från vad som känns bra i magen.
Mm.
Alltså känns det här som någonting som jag kan stå och göra på scenen om och om och om igen. Men jag var ute på lite, kanske lite mer metal åt det hållet. Jag har testat massa olika grejer. Olika liksom produktion, alltså olika sound också. Men det kändes så jävla självklart när man väl insåg att det här, det är så här det ska låta.
Ja, för jag tänker, du kör ju liksom YouTube-grejen. Det är massa olika genrer du tar in där och sjunger själv. Och vissa blir jätteviral och andra mindre virala, men fortfarande som sprids väldigt mycket. Och att då liksom komma fram till, men vad är egentligen du och ditt sound?
Ja, men exakt. Och YouTube har ju varit en... Alltså jag startade YouTube-kanalen när jag var sjuk. För att liksom sjunga. För att det var läkande. Mm. Det var terapi för mig. Sen så tog det som jävla fart, men det har ju varit en så här lekstuga för mig vid sidan av allt annat jag har gjort som, det var under Skid Row-tiden mycket och sen Michael Schenker och så här. Och sen så fick jag någon idé så här, men jag har den här YouTube-kanalen, fan ska jag inte bara släppa upp lite eget material? Och då började vi skriva och så här och söka lite och sen så, när jag hade det egna så kände jag så här, men det här är ju för bra för att bara släppa upp sådär. Jag vill ju ha liksom en riktig strategi bakom det här. Typ anledningen till att vi sitter här idag. Och signade med Playground och sådär. Som är ett bolag här. Gör det på riktigt nu. Så att nu har jag liksom kopplat på till min egna lilla digitala strategi, så har vi den här också traditionella approachen att liksom radio, press och sådär, intervjuer. Så att när jag väl hade det egna så bara, fan det här vill jag göra på riktigt. Så det är lite lekstuga men fortfarande, ja, det blev lite större grej än vad jag tänkte.
Ja. Första singeln som släpptes här nu då, den handlar väl om jag inte har missuppfattat det helt, att stå upp för den man är typ.
Ja, men alltså det är väl kort och gott, här är jag, flytta på er.
Ja.
Ja, men lite så, sammanfattat.
Är det någon gång du känner att du inte har gjort det?
Ja, under Idol-tiden.
All right. Mm.
Men jag var så jävla grön då och visste inte vad jag ville. Det jag visste var att jag ville jobba med musik. Och jag visste vad jag gillade att sjunga. Men jag var jävligt liksom formbar, på gott och ont. Men jag förstod inte hur branschen funkade, jag visste inte vad jag ville. Och då är det jävligt lätt att liksom gå vilse där. Vilket jag gjorde. Men hit blev ju min livboj.
Mm.
Det var jag, annars hade jag liksom... Jag satt ju fast i avtal och sådär, som jag hade en manager som hjälpte mig ur. Annars hade det inte gått som det har gått, tror jag. Då hade det blivit den vanliga idol-döden.
Ja, men vadå? Det är någon sorts plan att få in dig på något som, alltså vadå, nu ska vi göra det här och du ska
men
bara rida med.
Så här, verkligen inget ont mot där jag var signad då. Men jag visste ju inte vad jag ville. Så att det var ju lite mer att jag blev styrd så.
Mm.
Men det var ju mitt eget fel också. Men sen i hit, det var ju då jag upplevde att liksom, då gjorde jag den här grinden. Vi var ute och turnerade vadå, jag hittade mig själv som artist, frontman, sångare, låtskrivare. Så att det var liksom 10 år av nöta typ och hitta sig själv lite så. Men det var ju fortfarande hitta mig själv i hit-sammanhanget. Sen blev det ju att hitta mig själv liksom, det gjorde jag, det tog ett tag för mig att komma till det sound jag det är idag. Men jag insåg ju att det sound som är på plattan idag, det är ju liksom typ en sammanfattning av allt jag har gjort. För det är ju jag.
Ja, men man tar väl influenser överallt.
Ja, men exakt, så är det.
Du har själv sagt nu att du lever under ett fuck you-perspektiv på just din YouTube-kanal. Berätta om det perspektivet då.
Ja, men ett fuck you-perspektiv. Så här är det. När man är med om någonting, en jävla resa eller går igenom något jävligt tufft i livet som de flesta människor kommer få göra för att livet är så. Mm. Då får man det jag kallar för ett fuck you-perspektiv eller en fuck you-experience. Man brukar prata om fuck you money. Fuck you money kan aldrig köpa ett fuck you-perspektiv. Och det är ett perspektiv man får när man går igenom något tufft. Och det är ett perspektiv som kommer med man förstår vad som betyder någonting i livet. Vad som verkligen är viktigt. Och det är inte vilken bil du kör. Och det är inte hur stort du bor. Det är inte materiella ting, utan det är det jag har kommit fram till är att det är vad du gör med din tid. Tid får du aldrig tillbaka. Du har slått tid med mig just nu. Du kan ju fråga dig själv om du tycker att det är...
Ja, det är för jävligt känns det liksom. Ja.
Nej, men vad du gör med din tid är det viktigaste beslutet du kommer behöva ta i ditt liv. Och sen så att spendera tiden med att göra någonting du tycker är kul och med nära och kära och vänner. Det har jag kommit fram till att det är det viktigaste. Så att det är mitt perspektiv och det betyder också att och hälsan går först, alltid. Och det betyder att det är kompromisslöst. Så att det finns inga liksom, det finns inga pengar som kan köpa min hälsa eller köpa mina prioriteringar, om du förstår vad jag menar. Mm. Utan det är mina värderingar och det är det jag kommer leva efter. Mm. Och det är det fuck you-perspektivet.
Du var inne på det lite själv och det var en av de fetaste grejerna jag såg i somras, just när du stod på scenen med Michael Schenker då. Men inte bara Michael Schenker, utan det var även en viss Slash precis bredvid dig och stod på scenen och sjöng. Berätta, hur var det?
Ja, men det var ju såklart sen nypa i armen moment. Jag kommer ihåg, Michael nämnde innan giget, Slash kanske kommer att gästa. Jag bara, okej, okay, ja, men när ska jag presentera honom då? Men gör det innan Mother Mary. Och så sa han, men han kommer ju vara backstage innan liksom, så ni kommer ju hinna snacka och liksom synka hur ni ska göra. Mm. Nej, det var han ju inte. Nej. Så jag stod där på scenen och bara, ska jag presentera honom? Är han här ens? Men jag bara, okej, nej, men jag kör väl på det där. Jag presenterar honom. Det hade kunnat bli jävla antiklimax. Ja, men då och så bara säga Slash och det blir ju världens jävla jubel. Och så, ja, då kommer jag ju in. Så jag bara, fy fan vad skönt. Men jag fick reda på sen att han hade bara gått förbi av en slump då, just då. Och typ så här, skulle komma och titta på gigget lite. Och hade glömt att han skulle gästa. Så bara, här är din gitarr. Perfekt timing. Men det hade kunnat bli sån jävla magplask liksom. Nej, men det var ju skitcoolt. Det var ju jävligt... jag såg åt monitortekniken att bara, jag vill ha Slash i höger öra och Michael Schenker i vänster öra. Och så göt jag bara hela gigget. Eller hela gigget, den låten. Ja. Så att det är sällan man får uppleva det på bästa plats liksom.
Ja. Efteråt, har ni sett er och snackat då? Eller drog han
Nej, vidare? Sen försvann han och gjorde sitt gig liksom. Så att det var en fist bump på scenen och det var det.
Ja.
Ja,
mäktigt.
Så såg jag honom aldrig mer.
Men Michael Schenker har jag också träffat. Alltså, hur har det gått att turnera med honom? För han slutar ju aldrig prata tycker jag. Man frågar en fråga och sen så är det klart.
Ja. Ja, nej, men jag tycker han är oerhört bra att turnera med. Väldigt tydlig. Man behöver aldrig fundera. Väldigt tydlig. Man vet vad han vill. Han är... jag känner att han har ett förtroende för mig. Jag har ett förtroende för honom såklart. Mm. Men det är verkligen så. Han låter mig göra min grej. Han har lösningar på alla problem. Ja, men då gör vi så. Då gör vi så. Alltså, verkligen så här lösningsfokuserad. Och... vad mer vill jag säga om honom? Jo, han är 71 tror jag nu. Men fan vad han jobbar. Han kan spela hur länge som helst. Du säger att han kan prata hur länge som helst. Alltså, när han har en gitarr, han kan stå och repa hur länge som helst. När vi gjorde Budokan här nu i Japan så repade vi 2 set om dagen. 1 set i 90 minuter. Så det var som att, i 4 dagar. Så det var som att vi hade gjort 8 gig innan första gigget. Och alla var jetlaggade och liksom klagade lite. Och Michael kom in och bara, alltså fan, jag tycker jetlaggen hjälper mig liksom. För jag sover inget, så jag får mer gjort. Okej. Michael Schenker.
Ja, verkligen. Ja. Nu vet jag inte, jag har mina misstankar kanske, men jag vet inte exakt. Men jag har förstått att ni var lira på ett ställe som var jäkligt fett för dig, Budokan.
Ja, exakt.
Berätta, hur kommer det sig?
Nej, men det är Michael är jävligt stor i Japan. Så vi gjorde nu i januari, gjorde vi 3 datum i Japan. 2 i Tokyo och 1 i Osaka. Och det är ju Budokan är, vad kan det vara, 10 000 kapacitet kanske?
Mm.
Ja, någonstans där, men det var ju slutsålt. Och det spelades in, så det blir väl förmodligen en live-DVD av det där. Och vi gjorde UFO-låtarna, alltså hans UFO-år. Och det är jävligt rolig katalog. Så ja, det var ju asfett. Det var ju hur bra som helst.
Men vad var det som var så, alltså för dig så speciellt med just det stället?
Ja, men Budokan är ju ikoniskt. Det är, alltså alla de ikoniska akterna har lirat där liksom. Så att det har ju varit en sån här, ja men det är lite bucket list att lira på Budokan, såklart. Men det fanns inga öl i logen. Då blir man ju lite Sake. Förbannad. Nej, det är ju Budokan, där kör de ju aldrig budo liksom. Så de har väl inte bärs där av någon jävla anledning. Men så man fick ju kämpa för det då. Men så kan det vara. Du vet ju hur förbannad man blir när man kommer till logen och det inte finns öl.
Det vill man ju inte. Nej,
precis, då blir man ju sådär, jag skiter i det här.
Ja.
Nästa.
Du, om Lars Ulrik skulle bli sjuk så är det ju lugnt. För jag såg någon video före jul där också när du och din son Adrian jammade lite ihop just med Metallica-låt.
Ja, visst.
Berätta om det.
Ja, han har suttit i bilen. Han älskar ju metal och hårdrock liksom. Jag spelade Skid Row vid något tillfälle. Han bara, det här är inte hårdrock. Det var ju lite kul. Men nej, så
han tyckte inte det var hårdrock.
Nej, han tyckte inte det var hårdrock. Nej, det ska vara Rammstein. Det ska vara lite Electric Callboy lyssnar på nu också. Mm. För det är lite hårt liksom. Men så fick han feeling och bara, jag vill, pappa ska vi jamma? Och jag tar upp, alltså jag kan ju inte spela Metallica-låtarna liksom, men jag försöker hänga med. Och så är det någon låt, jo, All Nightmare Long, som är liksom såhär, det är inte ens en känd låt.
Nej,
men då har han lyssnat i bilen alltså, down, down, down. Och lite konstiga Lars Ulrik-markeringar liksom. Och han sätter dem. Jag bara, va? Alltså, det är ju en ärlig reaktion i videon, alltså att jag hade ingen aning om att han kunde det. Och han sitter så där med liksom en kudde och två trumpinnar och bara down, 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 da, da. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Nej, så han sitter där i baksätet och trummar till Lars Ulrik. Jag vet inte vad jag ska säga om det.
Nej, jag blev också så här, jäklar, sätter ju varje.
Ja, visst. Ja,
helt otroligt. Och sen en av de stora snackisarna just nu som dök ner lite som en bomb, det är ju att Sebastian Bach, din lilla favoritmänniska.
Han som älskar mig så mycket.
Ja, han ska ju hoppa in i Twisted Sister nu.
Jag såg det.
Ja, för känslor när du först såg det.
Nej men alltså, jag har ju ingenting emot honom. Det är bara han som verkade ha någonting emot mig när jag var med i bandet. Han kanske inte har det längre. Nej men vad fan, det blir väl det, whatever makes him happy, känner jag. Men det jag kom att tänka på först, det är att det bästa tributebandet, och den här kan någon få ta faktiskt, det bästa tributebandet, namnet till Twisted Sister, det är ju Fisted Sister. Den kan någon få faktiskt.
Varför får jag bilder framför mig hur de kommer se ut också
på scenen? Det är för att du är sjuk i huvudet.
Ja, men jag undrar nog mer liksom vad du tror om det. Är det en bra blandning liksom?
Ja du, ska jag yttra mig om det här? Nej men jag har väl inte så mycket koll på Twisted Sister heller. Så jag vet inte om jag är rätt man att uttrycka mig. Men om just det. Men alltså, det beror väl på hur de andra i bandet är. Jag vet ju att den andra kombon, Skid Row och Sebastian Bach, inte går så bra ihop. Så vi får väl se. Det beror väl på hur personligheterna är i gruppen, så att säga.
Ja, för jag tänkte,
men du kanske tänker mer röstmässigt och sådär.
Ja, alltså, för jag har ju inte heller velat säga för mycket, för det tyckte jag att jag gjorde när Axl Rose kom in i AC/DC och sen visade det sig bli skitbra eftersom han hade så stor respekt för bandet. Och det vet jag ju att Sebastian Bach har för Twisted Sister också. Han är ju stor idol till dem, så att det kan få bli liksom boom på en helt annan nivå.
Ska han liksom ersätta på heltid?
Nej, det blir några gig som du pratar om.
Ja, men jag fattar. Liksom. Ja. Nej, men alltså Sebastian Bach är ju fan, han har ju varit på scenen alltid typ. Så att jag menar, han är ju rockstjärna liksom. Ja. Han löser väl det där. Men sen hur det låter, ingen aning.
Nej, det får vi se.
Ja, det får vi se. Time will tell.
När man har lirat så här med Schenker, alltså Michael Schenker, Skid Row och så vidare. Jag tänker att backstage där du pratar, när det kanske finns öl. Det måste ju vara lite andra sorts människor som sitter just under sådana gig. där, tänker jag.
Vart var någonstans?
Alltså när du, ut och, eller när du var ute och gigga med Skid Row, Michael Schenker och så vidare. Du säger att Slash bara råkar gå förbi där.
Ja, visst.
Det måste ju vara något annat än kanske om man jämför med hit då, när man är ute backstageområdet, tänker jag på då.
Ja, precis. Det var nog... Ja, men man har ju alltid sprungit på någon sådär, men skillnaden är kanske att Skid Row och Michael känner alla dem. Men annars så rör man sig... Ja, nu hade ju Guns N' Roses sitt eget liksom backstageområde som var typ lika stort som det alla artister hade. De hade det lite längre bort med så typ klart. 150 anställda. Liksom. Men ja, nej, men det är klart. Men skillnaden är att nu får man ju kanske lite mer kontakt eftersom Skid Row-grabbarna har ju turnerat med de flesta och träffat dem liksom back in the day. Och så. Mm. Så det kanske blir lite mer... Ja, men lite roligare... Ja, lite chitchat så liksom. Att man står och snackar lite.
Ja, det är det jag menar. Men har fått någon som moment bara, fan, det här trodde jag aldrig att jag skulle stå.
Kerry King.
Ja.
Kerry King, Slayer. Han kom till de första giggen jag gjorde med Skid Row i Las Vegas. Och jag bara, fan, det är Kerry King. För jag brukade ju kolla på Slayer-DVD när han står och headbangar i grisblod liksom. Grisblod. Och då, vi började snacka. Och jag trodde aldrig... Att jag skulle sitta och snacka med Kerry King i typ 2 timmar om hundar och katter.
Hundar och katter var det, ja.
Hur många hundar har du då? Då är jag så här, ja, jag älskar katter.
Ja, roligt. Ja, sånt är skit.
Ja, lite bisarrt. Ja.
Du, till helgen så har vi temahelg här i Rockklassiker också. Det var ju som så att den 15 mars 1976 så släpptes ett av Tinas bästa och mest klassiska album, nämligen Kiss legendariska platta Destroyer.
Yes.
Har du någon liksom, personlig koppling till just den plattan?
Det är faktiskt en av de få plattor som jag har en koppling till. Och det är, du känner väl Philip Näslund?
Jajamän.
Gitarrist till Bruce Dickinson. Jajamän. Och Erik Kramer.
Ja, just det.
Han som sitter här.
Vi ska komma till ett band här direkt efter, tänker jag.
Ja, men vi gick i gymnasiet ihop. Och han introducerade, vi startade vårt första metalband ihop som heter Raid.
Raid alltså, det var ju bättre än vad jag trodde när det första band.
Jag hade några riktigt risiga bandnamn innan där. Men så vi hade ett metaband ihop. Och han introducerade mig för Skid Row och Pantera och liksom, ja, många band. Och sen så gjorde vi lite olika grejer i livet och hade inte så mycket kontakt. Sen när jag gick med Skid Row, då bodde han i USA. Fick vi kontakt igen. Men long story short, han gav mig Kiss Destroyer i julklapp typ 2004 eller 5. Så att det är den kopplingen jag har till den. Och det är därför också den platta jag gillar mest, såklart.
Men ingen dålig julklapp?
Nej, det var kanon julklapp.
Vad gav du Filip då?
Ja, kärlek. En snus.
Men förutom Filip, berätta mer om bandet. För du står ju faktiskt inte solo på scenen, utan du har ett band med
Jag har ett band med mig. Fan, jag tänkte att jag skulle offentliggöra det så snyggt i en post sen.
Aha, okej. Okay. Ja. Det är lite hemligt alltså.
Ja, men lite kanske. Jag vill göra en ordentlig liksom introduktion av alla.
Ja, fattar.
Men jag har satt ihop ett gäng som alla har erfarenhet av att turnera och har liksom koll på det här. Men Filip är i alla fall en av gitarristerna.
Ja. Avslöjas här i Rockklassiker.
Exakt. Filip Näslund, han säger det att han har ju en ganska energisk annan frontman som han jobba med. Så han brukar känna att vi två sliter i honom liksom.
Ja.
Han slits emellan oss. Men det är kul.
Han får inte en lugn stund, stackaren.
Ja, men precis.
Sen blir det ju spelningar på Cirkus här i Stockholm 25 och 26 maj.
Ja.
Helt slutsålt. Så tyvärr, du som lyssnar kan inte gå helt enkelt. Men,
nej,
men vad ser du för... Eller kanske kommer en tredje, vad vet jag.
Nej, det gör inte det just nu. Men fan, jag var ju osäker på om man ens skulle köra ett gig på Cirkus. Alltså, det är ju verkligen så, jag har ingen aning. Det känns verkligen som att det är första gången, alltså första soloplattan, även fast jag gjorde lite efter Idol sådär, men det känns som att det är på riktigt nu. Och jag gör min grej och jag vet exakt vad jag håller på med. Men man vet ju faktiskt aldrig, jag har varit i olika band. Jag vet vad jag kan förvänta mig när Skid Row släpper biljetter, men jag har ingen aning om vad jag ska förvänta mig när jag släpper biljetter. Och det sålde slut jävligt snabbt, så det är ju oerhört tacksamt. Och jävligt kul. Så, och sen så, det var ju första giget. Och sen så kom min manager och sa, fan, vi borde lägga till en kväll. Jag bara, nej fan, nu är ni galna. Vi kan för fan inte lägga till en till kväll, det kommer gå till helvete liksom. Nej, men då sålde ju den slut också då, på ännu snabbare. Så att det var jävligt kul. Och sen naturscen Skule uppe i Kramfors.
Just det.
Och det har också sålt slut. Så att det, och så är det lite festivaler som ligger och sådär. Så att det känns som en jävligt rolig start.
Har du framför dig exakt hur det kommer bli då? Eller finns det mer att planera vad gäller de
frågorna? Jag håller på... Ja. Jag har en ganska tydlig bild av hur det kommer bli. Min vision har ju alltid varit att... Eller alltid varit, det har den inte alls varit. Men min vision nu är att kombinera de största YouTube-tolkningarna med det egna.
Mm.
Så att man liksom hittar en bra balans där. För det finns de här tolkningarna som tillför jävligt mycket till det jag gör. På, alltså originalmaterialet. Så att det kommer bli en bra kombo där. Och jag håller på att jobba på setlistning just nu, men jag är 90% klar.
Okej. Ja. Ja, men det kommer bli grymt. Det ska bli jävligt kul.
Yes.
Tack som fan för att du kom hit, Erik. Bad Bones heter alltså plattan, släpps 22 maj. Och det är Erik Grönvall, man.
Mm. Exakt så. Tack för att du fick komma hit.